Gå in på Acast Plus och stötta Storfräsarpodden så att vi kan berätta mer om våra tragikomiska, härliga, fantastiska liv. Så att gå in där och stötta oss så är ni, ja, som ni vet, storfräsare.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Då har Pikachu gjort det där gulliga ljudet för sista gången den här förmiddagen och det betyder att Storfräsarpodden är tillbaka. Jag heter Mackan Bagheera Edlund.
Och jag heter Peder Karlsson. Bra, du fick in Bagheera.
Ja, det första gången. Var glad jag blev.
Ja, det var
snyggt. Ja, sitter som ett stort leende här.
Du får jobba in det där ordentligt, ja, så folk börjar kalla
Bagheera dig Edlund. Det var en, jag svarade i telefon häromdagen och jag visste inte vem det var. Så jag sa, ja, jag säger Mackan. De bara, du ska ju säga Bagheera. Jag kommer inte ihåg den var, men det var någon ytligt bekant.
Ja, ja, ja.
Så det var kul.
Ja, det var jätteroligt.
Apropå en kul grej. Jag har fått en grävlingsbur nu.
Har du fått det? Men ingen grävling?
Grävlingen har flyttat från mitt ena förråd till under ett annat förråd. För jag har sett att den har grävt en stor grop precis bredvid. Ja. Men den vägrar gå in i fällan. Fällan står liksom precis bredvid.
Har du lagt något i fällan som grävlingen vill ha då?
Jag har lagt fågelspillning, tänkte jag. Vad heter det? Fågelfrön. Jag har hört att de gillar det.
Jag har ingen aning.
Men det var någon, jag fick tips igår om att jag ska köpa en snicker och lägga in. Men då kommer jag ju hamna i den jävla fällan själv. Då kommer jag gå ut på natten. Fan, långt
du, ungarna sitter där.
Och jag bara... nej,
det är så... inte jävla bra.
Nej, så att, nej, men det, ja, den är kvar, men...
Skit i din grävling nu.
Ja.
Vi har gäst med oss idag.
Ja, jag är lite rädd.
Ja, så. Aha,
det är
ja.
Första gången jag sitter, som jag vet om i alla fall, med någon, en som är dömd för mord.
Ja, just det.
Oh.
Ja, det, du får passa dig.
Ja, så nu gäller det inte. Min blick flackar i taket.
Vi har en jävligt intressant människa här.
Ja, väldigt
intressant. Som har en sjukt intressant och galen historia
bakom sig. Ja, det här är en galen historia faktiskt.
Ja, som har levt ett tufft liv, men som nu är på rätt köl igen.
Ja.
Och han ska få berätta lite om sitt liv, tänkte jag. Det som det kom upp, det som har varit en nyhet kring honom senaste tiden, det var att han blev dömd för mord eller dråp, vi får fråga honom, för en jävla massa år sedan. Han var 15 år gammal.
Ja. Det är ungefär 10 år sedan, vad jag kan se.
Vad man ser, 10 år sedan. Och fick nyligen...
skadestånd.
Eller nyligen, ja, han fick ett skadestånd för att han var felaktigt dömd. Och där börjar historien och slutar kanske. Eller ja, den är där nu i alla fall.
Ja, det här blir
sen
sjukstånd.
Har det hänt lite däremellan, om man säger så.
Vi har då ett klipp på 30 år där.
Ja, precis. Välkommen till podden, Samir Sabri.
Tack.
Ja, fy fan, tack. Det går liksom inte att summera den här historien med några korta ord, utan vi får liksom gå igenom den lite.
Oh ja, jag har gjort det så många gånger så att...
Du har sagt det förut. Ja. Du föreläser...
Ja.
Om det du har varit med om i livet.
Ja.
För att det som kom upp i media ganska nyligen, som gjorde egentligen att vi fick kontakt, det var ju att du fick det här skadeståndet.
Ja.
Att du fick ett erkännande att du inte hade begått ett brott som...
Men banne mig, de har inte skickat pengarna till konto än.
Har de inte?
Nej. Amen, de håller du... inne med den.
Du kan kräva ränta alltså.
Ja, ränta kommer jag få. Den kommer nog förmodligen ligga på 500 000.
Jag som trodde att vi skulle gå på krogen direkt efter det här.
Vi får vänta lite.
Kan vi spela in det här avsnittet lite senare?
Vi får ju ta det från början. Ja. Den här historien börjar alltså när du är 15 år gammal.
Ja.
Och du får ta oss tillbaka till den dagen nästan, där du vill och kan berätta.
Och ni får ju liksom dra i handbromsen när jag fortsätter. Alltså, kommer in på banan.
Jag kan
prata i 3 timmar.
Ja, ja, det kan jag med. Så det är
våra bara. Lyssnare är vana vid sånt.
Oj, okay. Nej, men min pappa är ju uppvuxen inom kyrkvärlden. Och han var den första syrianen som landade här i Sverige 67. Och han var en av dem som placerade vår befolkning, om man säger så. Halva i Botkyrka och halva i Södertälje.
Okej. Okay.
Så att man får en grund liksom.
Ah, ja.
Och gjorde han segregering medvetet? Eller ville han ha det så? Eller vad då?
Han har nog, det är nog medvetet. För han var ju ordförande för Syrianska församlingen.
Okay.
Så han har väl, jag vet inte faktiskt.
Det, ja, eller så tog han bara dela in laget.
Han delade väl, ett av två. Han hade väl en plan.
Ja.
Han hade väl en plan där. Och så föddes jag 1970. Jag är 50 år idag. Och faktiskt, jag mår bra för en gångs skull någonstans i det dåliga man har varit med om.
Mm.
Visst, nu har jag ju åkt in...
Lyssnarna vet ju ingenting än.
De vet ingenting.
Nej.
Men min historia bottnar i där jag har vuxit upp i destruktiva förhållanden. Ja. Där min pappa slår sönder min mamma på morgonen och där min mamma slår sönder oss barnen. Och jag tar det vidare ut i samhället.
Okay.
Så har det sett ut under den första 10-12 år, om man säger så. Då.
Ja, du var en buse redan när du var innan tonåren, tänkte jag säga.
Ja, jag har både snott glass och saker och ting i butiker. Det är väl också ett sätt att överleva för att man inte pallade gå hem. För att man visste att,
det var jävligt hemma.
Och medans andra
hade din pappa varit med om man ska försöka analysera, hade han varit med om massa jävla skit innan han flydde? Eller
det tror
var,
jag
han bara, var han bara dum i huvudet, tänkte jag säga.
Nej, han har varit med om dumheter också. Och det är där jag liksom har själv luskat i vad är det han har varit med om för att begå ett sånt hemskt brott.
Men nu går vi händelserna i förväg lite.
Ja.
Det händer någonting när du är runt 15.
Ja.
Någonting jävligt förskräckligt.
Och,
det är inte din... mamma?
Nej, men det är min styrmamma.
Din mamma är borta?
Nej, min riktiga mamma lever.
Men borta från din pappa?
Ja. Min pappa, han är död sedan 2009.
Okej.
Så vi försonades där. Men det tar vi sen.
Ja, det tar vi sen. Ja.
Yes.
Var skilda i alla fall när du var 15.
Ja,
ja, det var de. Mm.
Ja.
Min mamma flydde ju.
Ja.
Han skulle ju döda henne först, det var det.
Ja.
Men jag vaknade upp genom att min bror väcker mig en tidig morgon och jag
är 15 bast.
Jag är 15 år.
Ja.
Vi bor hos pappa och med vår styrmamma ute i Tensta. Och jag hör massa skrik i sovrummet och jag springer in till sovrummet och jag ser min pappa då sitter glänst över henne. Och han hugger henne. Jag ser inte kniven utan jag ser när han står där eller sitter på henne och hugger och jag hör dunket. Det låter kanske konstigt, men tro mig, än idag så har jag sån här minnen där jag hör bröstslag, typ såna här slag.
Och
det är trauma som jag får bearbeta än idag.
Ja.
Och det är samma sak nu när ni säger, vi tar dig tillbaka.
Mm.
Då går jag verkligen tillbaka och försöker återuppleva saker och ting.
Ja.
Och det är också mitt sätt att bearbeta händelsen. Ja. Där jag också kan sitta och prata om saker och ting
just
idag.
Just det.
Annars skulle inte jag kunna sitta med en sån här lätthet och prata om det här.
Mm. Känns som det blir lite kallare i det här rummet precis. Jag fick lite så här, vad heter det, gåshud.
Ja. Så du går in när han sitter på henne?
När han sitter glänst över henne och knivhugger henne. Och jag stannar till och sen se att min bror kommer bredvid mig gråtande.
Är det äldre eller yngre?
Yngre. Han är 3 år yngre än mig.
Okay.
Och där jag tar tag i han och trycker tätt in till mig och tar hans huvud och sätter hans ansikte mot mig så att inte han ser det här. Vad jag inte visste 20 år efter fick jag höra att han hade sprungit själv in i rummet
först
och sett det. Sen sprang han in till mig och väckte mig.
Aha.
Så han hade sett det där först. Och jag ser...
Det här var en helt vanlig morgon. Ni skulle helt... till skolan.
Ja, typ. jag ska till skolan och jag hade ju mina planer. Jag var ju bara ett par månader kvar tills jag ska sluta nian. Ja. Mina planer var att bli Sveriges bästa kock.
Ja.
Jag är Sveriges bästa kock idag. Fast i mitt eget hem.
Fast ingen vet om det.
Fast i mitt eget hem. Ja då, jag är världens godaste pannkakor. Det vet jag.
Det är pannkaksdag idag.
Och är det?
Ja, det är torsdag för fan.
Det är fan
ja!
För helvete.
Jag trodde det var så här som kanelbullens dag.
Nej,
fast det, fanns
det är bara varje torsdag är för fan pannkakans
dag. Så det är kroppans dag idag också.
Då är det pannkak. Du undrar vilken... vem man ska träffa då?
Hörde du att de lagar ju pannkakor på fängelset? Men då var det ju en som smet.
Herregud.
Ja, men jag tänkte det passade där. Okej, jag är tillbaka till.
Ja, fortsätt.
Förlåt.
Ja.
Och du står där.
Jag står där och där jag också samtidigt hör, som väcker mig fortfarande än idag när jag ser mig i spegeln, där hon skriker: Samir, hjälp mig. Och jag tror också det här, hur mycket den bearbetar, hur mycket den går igenom och hur mycket den pratar, så sitter det fortfarande kvar där.
Det är klart som fan det.
Ja, det där jag brottas med mig själv. Vad hade hänt om jag hade hoppat in? Kunde jag förhindrat mordet? Ja, jag kunde ha förhindrat det om jag hade berättat sanningen innan han dödade henne. För han bad mig faktiskt att döda henne först. Jag sa till mig själv, jag kommer inte göra det där. Min pappa har fått en knäpp. Så många säger så här, men
han bad dig döda henne?
Ja, det här är några månader innan mordet.
För, av någon speciell anledning eller bara för att han var sjuk i huvudet?
Han sa att hon älskar inte er, hon tycker inte om er. Och det där, i min värld, när någon säger sådana saker och när jag ser själv att han slår sönder henne. Jag förstår att det är någonting annat som ligger bakom.
Han hade misshandlat henne innan också.
Ja, han misshandlade henne. Men jag trodde aldrig i min vildaste fantasi att han ska döda henne. Så när han bad mig att göra det här, för mig var det bara så här, men det är väl någonting som han bara säger. Ja. För att hur många gånger har man inte hört sin farsa säga, jag ska döda dig, din jävla skit, eller det svårord.
Ja.
Men att säga en sak och gå till handling, det krävs.
Det är två skilda saker.
Det är två skilda saker. Men där står jag och jag håller min bror och sen kliver han upp där ur sängen och jag ser när han vänder sig om mot mig. Han är helt blodig och han säger ingenting. Han kliver av sängen och går in i duschen. Och där står jag med min bror och jag hör henne. Hon är helt sönderstucken.
Men hon lever?
Hon lever. Jag hör hur hon gurglar.
Mm.
Jag får ju se att hon är knivstucken över 70.
Oj, jävlar!
Ja, över 70 knivhugg. Och jag, det är när jag läser rapporten längre fram, alltså många år efter. Och det här är också mitt sätt att bearbeta det jag har varit med om och gått igenom.
Mm.
Massa frågor men har inget svar.
Mm.
Och det är det här jag pratar och föreläser om idag.
Mm.
Och ska du komma över saker och ting, trauma och det du har varit med om, hur ont det än gör, och så måste man gå till kärnan.
Mm.
Det är,
alltså fy fan vad det måste ta och vara med om, alltså jag fattar att ditt liv blev fucked up. Jag såg på Instagram häromdagen, du vet, så här story, så var det en snubbe som blev biten av en anaconda eller någonting. Det var några som höll fram, skulle han bara sätta fram huvudet och ta liksom en selfie med ormen, och ormen, de höll inte fast den tillräckligt hårt, så den bet han i bröstet.
Oj.
Hela natten. Alltså en dröm pågår i och för sig i 4 sekunder. Men det känns som hela natten drömde jag om den här ormen. Att den jagade mig. Ja. Vart jag än var, om jag var på stan, då kom den där ormen. Sket i alla människor. Den skulle bara ha mig och bita mig. Och liksom, jag var helt svettig när jag vaknade efter en natt. Att bara så här, fan, vart jag jagade av en orm hela natten? Och det är ju bara en, liksom, vad är det? Det är ingenting. Och sen så har du varit med och sett något sånt här på riktigt. Jag bara kan fatta hur mycket det kan liksom bara jaga en. Och att man aldrig, att man måste gå igenom det från början.
Och det, hur mycket det än försöker fly från det, precis som jag gjort från dag ett. Jag flytt i droger, i sex, shopaholic, alltså you name it. Allt det här, så har jag trott liksom att jag ska kunna börja må bra någonstans.
Men det var jag flyr ifrån då. Lite samma beteende.
Kan du?
Ja, det får du fråga dig själv.
Men jag har inte varit med om det där.
Nej.
Du kanske har sett en orm eller något.
Ja, precis.
Ja, men alltså på något sätt så flyr vi från olika saker, va? Och det är ju det här att det är ju inte förrän när du sätter ner med dig själv och verkligen, varför har jag sex med tre olika kvinnor på en och samma dag?
För att jag kan.
Ja, och jävlar vad min telefon ringer nu. Som fan nu. Sluta. Nej, vad ska jag? Nej, men det är de här sakerna som jag någonstans kan lära mig att leva idag i mitt bagage. Och verkligen
men,
stanna upp.
Men det jävligaste är, eller, jo, det är väl det jävligaste naturligtvis. Det här som händer den här stackars kvinnan.
Ja, Momila Frid.
Det som händer sen är ju det som är så jävla sjukt, tänkte jag säga. Vad händer sen?
Det är att jag blir dömd för det här mordet.
Du blir dömd för
mordet? Jag blir dömd för det här mordet. Min pappa tvingar ju på det här mordet på mig. När han väl kliver ut från...
När han kliver ur duschen? När han väl kliver, då liksom?
Ja, då kommer han till mig och jag står ju kvar där med min bror. Jag vet inte hur länge jag har stått där. Än idag så kan jag höra, påminnas, när jag går in i duschen till exempel, då får jag en upplevelse. Jag hör min pappa duscha. De här dropparna sitter kvar där. Rädslan när jag stod där med min bror och när jag hör min mamma dö bort, den kan komma till och från när jag går in i duschen idag. Idag gråter inte jag på det sättet. Idag får jag så här påminnelser. Och får ibland också dåliga samveten att tänk om jag hade sagt till polisen att min pappa bad mig döda henne. Många har sagt till mig, Samir, du kunde inte förhindra det här. Du måste nu någonstans...
Nej, det kunde du ju naturligtvis inte.
Nej,
men det är skulden som jag besitter med. Jag menar, det tog mig nästan 30 år att gå till hennes grav. Jag har ju fasat över att ställa mig framför hennes grav.
Hur gammal var din pappa när det här hände och den här kvinnan?
Om jag var 15 år och hon kanske var då 30, tror jag. Hon kan inte ha varit mycket äldre än så. Min pappa är född 40, 05, 09. Men jag tror att han var äldre än så.
Ja, faktiskt. 45 då.
Ja.
Helvete. Så han kliver ur duschen och så säger han så här.
Om inte du tar på det här mordet så kommer jag döda dig och din bror här. Du vill väl se pappa? Just de där orden. Nu vet inte jag exakt hur det gick till, hur han sa det. Men just de där orden, du vill väl se mig? De orden och sen att...
Och han är allt ni har.
Men jag litar inte ens på någon.
Nej.
Min mamma, när hon drog från mig när jag var 10 bast. Då trodde jag att hon verkligen lämnade mig. För min pappa sa, hon är en hora, hon är bitch, hon är si och så. Hon har lämnat dig. Och jag var bara 10 år. Jag trodde ju på min pappa. Så började jag hata min mamma.
Och ni hade ingen kontakt?
Vi hade ingen kontakt. Nej. Efteråt, efter många, många, många år. Då får jag höra den riktiga sanningen. Att min pappa har ju anlitat sin kusin för att döda min mamma. Det var därför hon drog. Där har jag dömt min mamma. Och det är därför jag dömer inte någon. Förrän jag hör båda sidorna och lyssnar verkligen idag.
Så din pappa säger åt dig att du tar på dig det här mordet?
Ja, och annars dödade jag dig och din bror.
Ja, det var inte att han försökte vara liksom lite sympatisk i dem. Att nej, liksom, du är inte ett straffmyndig, det här kommer bli jättebra. Ja. Utan han bara, du tar på dig det här, annars dödar jag dig.
Annars dödar jag det här på plats. Och då säger många så här, att man har så många val i livet. Jag kanske inte hade så många val just
nej.
Där.
Nej.
Och när någon säger till mig, man har så många, jag bara, sluta, du vet inte vad du pratar om. Det finns olika situationer där man kanske inte har det valet.
Nej, och man har inte den kapaciteten.
Nej, alltså, speciellt inte om man har bevittnat någonting sånt där, då är man inte så här, men låt oss tänka lite rationellt nu.
No.
Som det barn, inte. Det är bara att titta på kvinnor som stannar i förhållanden där de blir slagna. Man, det är så jävla lätt att kliva in och säga, men vad fan drar du inte för?
Nej, helt rätt.
Men det är en helt annan historia att vara i en sån relation.
Och det är där jag brinner för kvinnor och barn idag.
Ja.
Det var en fantastisk kvinna som sa till mig så här, Samir, har aldrig tänkt på varför du finns där för kvinnor och barn och du hjälper dem vidare? Jag bara, vad menar du? Ja, men om du tänker efter, du finns där för barnen, du finns där för kvinnorna, du finns även för männen där, men jag ser ju på ett annat sätt här, där du någonstans finns där för kvinnor på ett annat sätt. Mm. Är det så att du vill försöka rädda den kvinnan som du inte kunde rädda?
Mm.
Jag bara, va?
Ja, jag fattar vad du menar.
Det fick jag, där fick jag ett, det blir så känsligt.
Ja, jag fattar.
Där fick jag ett slag i ansiktet. Jag bara, shit, vad är det hon säger? Mm. Fan, det ligger ju någonting i det hon säger.
Ja.
Och det är än idag jag är där. Ja. Och nu kan jag liksom också få en mening och svar på det jag också gör idag.
Mm.
Mm. Förut så gjorde jag saker och ting, men jag fattade inte varför.
Nej.
Och det var där vi möttes idag. Där. Mm. Det är med kvinnor, det är... Mm. Ja.
Men, alltså, polisen kom och du sa, ja, va, jag gjorde det här.
Vem ringde din pappa polisen eller? Nej, hur gick det till?
Min pappa och min bror, de gick ut därifrån från lägenheten. Han duschade och tvättade av sig och tog nya kläder. Och jag tog, när de försvann så stod jag där med min ensamma styrmamma som var mördad. Av rädsla alltihopa, jag låste dörren till och med. Jag visste inte varför jag gjorde det. Jag låste dörren.
Mm.
Satt där, hur länge jag satt där vet jag inte. Och jag tog alla blodiga kläder. Gick ut. Gick en bra bit därifrån och slängde kläderna. Gick tillbaka.
Din pappas kläder också? Eller vadå?
Bara min pappas kläder.
Ja.
Inte mina kläder. Jag hade inget blod på mig.
Nej,
jag hade inget blod på mig. Jag slängde hans kläder. Och nu ska jag göra det som har varit bland det jobbigaste och iscensätta så att allting riktas mot mig. Där satte jag med mina kläder och la mitt bröst på blodfläcken. Det var en stor blodpöl.
Mm.
Och där jag också gjorde blod på mina kläder. Och jag drog ut kniven från henne. Den var ju fast inne i hennes bröst. För att jag skulle sätta mina fingrar tryck på den. Och varför jag kan prata om det just idag på den här lättheten. Det är för att jag också föreläst 111 gånger.
Ja.
I början så kunde jag inte ens prata om det. Och det är också ett sätt att bearbeta mig själv.
Och det här gör du helt själv? Liksom.
Det här gör
de
jag
har gått.
De har gått. De är borta och jag drar ut kniven från hennes bröst. Och går in till badrummet och tvättar bort kniven. Eller blodet från kniven och sätter mina fingertryck. Och så lägger jag kniven där någonstans närheten av henne.
Så det ligger en ren kniv där?
Då ligger en ren kniv.
En ren kniv med dina fingeravtryck.
Och det som gör mig förbannad och ilska som jag också har burit under alla dessa år när jag väl har berättat sanningen.
Mm.
Det är att varför de inte kunde se en blodig kvinna och så var det en ren kniv. De har inte ens frågesatt någonting. Nej. Under förhöret. De skickar inte ens in grejerna till SKL. Som man ska göra enligt boken.
Det var så tydligt för dem så de bara...
Ja, det var case closed redan från ruta ett.
Alltså en berättar sin historia och en död kvinna, ett plus ett blir två.
Men polisen kommer någon gång?
Ja, polisen kommer dit och...
Hur får de reda på att det har hänt någonting?
Jag ringer till polisen.
Du ringer till polisen själv?
Ja, okay. Jag ringer till polisen och säger att jag har dödat min styrmamma. Och berättar då min adress... Och jag kommer ihåg att de sa, kan du gå och öppna dörren? Ytterdörren.
Mm.
Så jag, mitt i samtalet så går jag och öppnar dörren. Och så går jag och sätter mig. Och sen är det som att jag försvinner. Men då har jag sensatt alltihopa och gjort allting klart runt omkring. Och sätter mig då på den här telefonstolen där man får en sån här liten låda med telefonen.
Mm.
Den här gamla telefonen med,
med sladd och grejer.
Med sladd och allt det där. Och där sitter jag tills jag ser ett par fötter framför mig. Så någonstans jag har försvunnit in i min dimma och någon puttar på mig liksom så här. Och jag vaknar till. Och det jag säger först är att hon ligger där inne.
Mm. Hade du någon tidigare, visste polisen vem du var?
Ja, det
redan
jag
innan?
Ja, det tror jag nog.
Bidrog det till att det var så enkelt för dem att det var du? Förstår du vad jag menar?
Ja, jag hade ju inte börjat med bankrån.
Jag
var en liten buse. Jag har ju hunnit gjort
väskryckning.
Men
våld liksom?
Våld var jag inte så.
Nej.
Ingen våld.
Nej.
Det var, våldet kom in efter det här.
Ja, ja.
Nu står det ingen uppringning. Det kan vara från polisen eftersom jag är med och avhoppar.
Ja, men svara det.
Nu måste jag svara. Sami, Sabri, second chance. Hallå?
Hallå?
Ja? Hej?
Tjena, hej, vem pratar jag med?
Du pratar med Sami.
Tjena, hej, det är jag som jag pratade med dig häromdagen när jag var med Hampus.
Ja, okej.
Spelarna, det är
ja, nu fortsätter du. Nu fortsätter du. Du vet, ja, ett samtal där.
Så business, business. Var var vi någonstans? Jo, polisen hade precis kommit in genom dörren.
Ja. Och de frågar vad det som har hänt. Och jag säger att ja, hon ligger död där inne i rummet.
Mm.
Varav de tar med mig till polisbilen och sen åker in till häktet.
Mm.
Och jag förstår inte. Det är som en dimma. Det är så, jag hör inte allas röster.
Nej.
Jag tror jag har gått in i någon slags i chocktillstånd.
Ja.
Kan du tänka dig då när du hör ett klart ljud och sen bara sänker du ner till bas.
Mm.
Typ så. Och är där då i häktet. Och jag vill minnas, jag skulle gå och dricka vatten. Så fick jag så här blodlukt, kan jag minnas, än idag, att jag gick fram där.
Mm.
Och jag har inte så mycket minnen just vad som hände just där i häktet. Nej. Men jag fick flashback när, för några år sedan, då, när vi gick igenom olika papper och förhör. Där
du fick läsa vad du själv hade sagt.
Läsa, ja, exakt. Mm. Och där står det att jag hade ringt på klockan. Och sagt att jag ska till skolan.
Alltså häktet i cellen.
I häktet i cellen. Ah, ja. Där. Och då säger han, Samir, du ska varken till skolan varken idag eller imorgon. Och då bara fick jag en flashback. Och det här hände någonstans i, om det var hos Sargon, hos min advokat.
Mm.
När vi gick igenom olika delar då, när vi var inne i det här. På,
du fattade ingenting.
Jag fattade ingenting. Alltså, förstår du hur jag har suttit där i häktet? Och bara, men jag ska inte
jag har ju precis, du beskriver, du säger att du hade ett par månader kvar på tills du skulle gå ut nian. Det är, min dotter är exakt där nu. Ja. Hon har några månader tills hon ska gå klart nian. Jag bara liksom tänker mig hur en i hennes ålder ska liksom hantera en sån här situation. Det är helt var framför, jävla obegripligt.
Sommarlovet var framför en. Alltså, jag längtade efter sommarlovet.
Mm.
Och sen liksom och bara den här drömmen som vi alla har.
Mm.
Där jag ska bli Sveriges bästa kock. Jag älskade ju mat liksom.
Mm.
Bara försvinner sig där.
Mm.
Hur länge satt du häktad då?
Jag vet inte. Men de säger, efter häktningen så fick jag åka till häktningen är ju bara några dagar.
Okay.
Inom de måste ta det beslutet. Men som jag var så ung så körde de mig antingen till Hammargården eller till rättspsyket.
Vad är Hammargården?
Hammargården är ett ungdomshem ute i Ekerö som heter någonting annat idag. Rebeckahemmet heter det idag.
Okay.
Så jag åkte tillbaka till de här olika ställen för att återuppleva och försöka minnas olika saker.
Pussla ihop bitarna.
Ja, pussla ihop bitarna. Alltså pussla ihop mitt eget
liv.
Ja,
jag fattar.
Och det är ju där också någonstans där jag liksom försöker sluta och fly från allt det här. Och det är kanske därför också idag där jag känner mig lite helare än vad jag kände tidigare.
Mm. Och sen sitter du, ja, du sitter häktad och du kommer till ett hem. Det blir en rättegång. Eller vad händer med din pappa under den här tiden? Kommer han och säger, oj, vad har du gjort? Alltså, spelar han med i det där?
Ja,
alltså, förstår du vad jag menar?
Ja, jag får ju höra saker och ting som jag har träffat andra personer nu efter så många år. Där får jag höra där min pappa hade gått till skolan. Han möter upp en person som jag träffar nu bara för ett par år sedan.
Mm.
Han bara, Samir, jag måste få... Det här har inte jag berättat till någon annan inom podd eller något sånt där. Det är det som kommer in, som faller in, som jag berättar.
Ja, ja.
Jag är väldigt öppen idag. Och där han ser mig i rättegången, utanför rättegången. Idag är jag ju nämndeman. Idag sitter jag bredvid domaren. Lite komiskt. För jag sa det när jag kom ut från fängelset. Jag sa, jag ska banne mig bli nämndeman. jag ska en dag sitta bredvid domaren och höra vad som sägs bakom kulisserna.
Ja, just det.
Hur kommer det sig att de inte kunde se de här bitarna?
Ja.
Vad tror ni jag satt efter 10 år? När jag blev var helt clean i papperna.
Då satt du där.
Då satt jag
där. Satt bredvid domaren.
Då satt jag bredvid domaren. Ja. Så att, ja, från den ena grejen där. Där träffar han mig i Solna tingsrätt. Och han säger, Samir, länge har jag liksom velat komma och träffa dig och berätta vad jag såg och upplevde under den här morddagen. Jag vet ju vem han är, men jag visste inte att de gick i samma skola, pappa och han.
Ah, okay.
Så han säger att jag måste berätta det här till dig nu. Att när din pappa kom till skolan...
Jobbade han i skolan? Eller?
Nej, han gick i skolan, svensk skola. Han lärde
SFI.
Sig... SFI eller någonting.
Ja, men typ någon motsvarande. Okay,
ja, någon motsvarande. Ja. Där han säger att...
Så han högg ihjäl den här kvinnan och direkt gick till skolan?
Okej. Okay. Och han sa till mig...
Att... Vad hände med din lillebrorsa då?
Min brorsa?
Ja, som har sett brorsa. Där. Gick han till skolan också? Till skolan,
ja.
Men vad i helvete?
Ja, han gick till skolan. Och där har också en annan person som mötte upp han. Men till min pappas del där han säger att din pappa brukar alltid komma till skolan punkt och pricka.
Mm.
Han hade ett leende på läpparna. Den här dagen, han kom inte exakt i tid. Den här dagen, han hade inte ens ett leende på läpparna. Jag förstod inte där. Men när jag hörde efteråt, efter ett par timmar, att han måste hem och det mordet skedde, då kopplade jag 1+1.
Mm. Så han fattade det.
Han förstod att det är någonting som inte stämmer här. Ja. Och han sa, jag trodde inte ens att det var du, Samir. Din pappa var involverad där. Sen om det är att han tvingat dig eller att...
Visste omgivningen om att han var... Att han slog...
Ja. Det var ingen... Jag stack inte under stolen med det liksom.
Nej.
Så att, ja.
Så folk visste att han var våldsam?
Ja, de som jag hade berättat.
Ja, men folk i hans omgivning, om man säger. Ja. De visste också att han var våldsam.
Och att han har ju slagit min mamma, min riktiga mamma. Ja. Det är ju därför också, de hade ju också ett möte i kyrkan som har varit hemligt.
Mm.
Och det är det här som gör mig också förbannad. Att hur kan som kyrkan liksom hålla inne med såna här saker?
Mm.
Och där jag faktiskt berättar min sanning. Och jag föreläser också i kyrkor.
Mm.
Där jag också blivit liksom... Ja, men Samir, berätta inte typ allt. Jo, banne mig. Jag ska berätta allt om ni verkligen vill höra det jag ska berätta till ungdomarna. Kommer inte sticka under stolen med något.
Nej.
Så att de har haft ett möte i kyrkan. Där min pappa har anlitat sin kusin för att döda min mamma. Min riktiga mamma.
Mm.
Och... där min mamma och prästen och de har suttit där ute i Botkyrka. Så när mordet skedde, då förstod de också att
det var han.
Och det här har de hållit undan med tills vissa personer har berättat till mig.
Mm.
Min mamma, någon annan person som har funnits där.
Och din mamma visste att hon...
Min mamma... Till och med gick till min styrmamma.
Hon fick reda på att hon skulle bli mördad.
Min styrmamma fick påhälsning av min riktiga mamma. Ja. Där min mamma sagt att du måste fly.
Ja.
Din man kommer mörda dig. Och precis som många andra säger. Nej men det är så fint i vårt hem.
Mm.
Det händer ingenting. Hon säger
att... Han är snäll mot mig.
Ja, han är snäll mot mig. Och man
jag
berättar
kan
fixa inte,
honom.
Ja, man berättar inte vad som sker inom 4 väggar liksom.
Nej.
Så att... Ja. Ja,
men sen var du, så satt du på kåk eller du satt där på häkten, men sen hamnade du på mentalsjukhus också på något sätt.
Men var det rättegång först eller?
Det var rättegång först och sen hamnade jag på, jag blev dömd till rättspsyket.
Och vad hände på rättegången? Du håller vid din historia, jag du erkänner.
Jag berättar det som min pappa tilltvingar mig helt enkelt.
Har du haft någon kontakt med din pappa under den här tiden?
Nej, jag satt ju häktad.
Ja, så då fick du inte prata med din
jag
pappa?
Jag inte fått prata.
Så att det enda du har att gå på, det är det han säger till dig?
Innan.
När han har gjort det, precis.
Om jag vill minnas rätt. Jag vet inte om han kom och besökte mig på Hammargården. Jag satt där över 8 månader.
Ja, okej.
Nu när du ställer en fråga, det vet jag inte. Jag kommer inte ihåg exakt.
För jag tänker att han har gett dig liksom... En bra story som han tycker.
Nej, den fick jag koka ihop själv.
Du fick koka ihop
jag
den
fick
själv.
Koka ihop okay. den själv. Så om jag inte hade gjort någonting där, då hade han gjort fast.
Ja, just det.
Mm. Då hade hans fingertryck
varit... Så att historien som sägs i rättegången är en historia som är påhittad av en 15-åring.
Ja.
Ja. Och ingen fattar att det är någonting som är lurt med det.
Nej.
Var du jävligt smart eller var de jävligt korkade? Eller vad var det du sa? Vad sa du?
Jag berättade ju olika historier på förhören.
Ja.
Så jag kan ju inte säga direkt att jag var smart där på det sättet.
Du sa inte samma sak varje gång.
Nej. Exakt.
Men det kokades ner till att ett erkännande, ditt fingeravtryck är där, du säger att du har mördat henne med kniv och det har hon blivit. Så att,
hade de varit mer på så som man är till exempel när jag åkt fast för något bankrån eller sånt där, då är de ju...
Något bankrån eller något.
Exakt. Ja, men som man gör. Fan!
Ja, men alltså...
Jag fattar väl alla vad han menar.
Ja, vad fan du vet när man åker dit.
Men värdetransportrån.
Ja, men vad gör inte alla det? Nej, okej.
Nej, men då är man lite noggrann.
Men jag läste någonstans och du hade sagt att du hörde röster och...
Ja, jag drog en story med att jag hade en ängel på ena axeln och en djävulen på andra axeln. Mm. Och den ena sa döda, den andra sa döda inte. Och så vann djävulen då. Och så
döda. Sa du varför du dödade henne då? Vad var anledningen?
Ja, jag kommer ihåg att jag sa att jag dödade henne. Ena gången sa jag att jag, för att jag inte fick ha min motorcykel där inne i hemmet.
Mm.
Låter rimligt ändå.
Ja, det tycker jag.
Ja. Men de frågesatte ingenting. Alltså de satte bara på en bandspelare så. Ja. Och lät mig bara få prata.
För de var fallet redan löst.
Exakt.
Ja, de sket lite grann
de
i det.
Det. Och sen att de säger att de var la all fokus på Olof Palme, mordet och allt det här.
Var det 86 eller?
86, ja.
Ja, det hände
det hände ju samtidigt. Ja, okay. Det här mordet skedde ju 21 maj. Och
det man läste i och för sig om Palmemordet.
Lite tidigare, ja.
Det man läste om Palmemordet så var de ju inte poliser jättesmarta på den tiden.
Nej.
Nej. Vad var det då? Vi spärrar av 2x2 meter här bara.
Typ.
Nej. Ja, just det. Mm.
Så att, nej. Nej, men jag kan inte säga att de var så pass så smarta på den tiden där. Och sen att,
nej, de tyckte fallet var löst.
De var löst helt enkelt. Ja. Så de
satt och då hamnade, du berättade att du hör röster och det gör att du hamnar på psyket.
Ja, och jag blev dömd till rättspsyket.
Och då är det, det är inte tidsbegränsat.
Det
är obestämd tid, ja. Fast du döms ju som 15-åring.
Som 15-åring.
Så du döms som barn.
Som barn, ja.
Ja.
Och bara den, att man inte vet när man kommer ut.
Nej.
Ja, nu vet inte jag. Det är väl bara de som kan sätta sig i den, eller har suttit på den situationen. Mm. Du vet inte när du kommer ut. Nej. Om du blir dömd till livstid så vet du inte faktiskt.
Nej.
Du kan ansöka om permission. Ja. Du kan ansöka.
Ja.
Men det är ingen som säger att du kommer ut.
Nej.
Men hur är det då? Alltså, även fast du kanske var psykiskt rejält trasig på den tiden så har du ändå liksom fejkat dig in på rätt psyk.
Ja.
Du kommer in där och liksom, hur är det att komma till, liksom, du kommer till...
Du måste ju inse situationen snart.
Oh ja.
Att där folk liksom är riktigt fuckade i hjärnan där. Så kommer du in där och bara, tjena, får man några piller eller?
När får du liksom lust att säga, vet du vad, det var inte jag?
Det tog också tid. Det var inte först när jag... När jag väl var där, jag kommer ihåg att personalen sa att Samir, du kan hålla dig till oss personalen. De såg väl någonstans att jag var frisk.
Ja, ja.
Jag kände liksom, nu kan jag släppa garden, nu har jag gjort min grej här och nu kan jag vara mig själv.
Mm.
Farsan kom ju varje vecka.
Och hälsa på.
Och hälsa på och hotade.
Fortsatte han hota dig?
Han fortsatte hota.
Håll fast vid storyn, annars jävlar.
Annars jävlar.
Jo, men vad fan, det var väl liksom... Du var ju hans biljett till hans frihet.
Ja.
Jo, men en psykopat skulle lika bra kunna ha liksom spelat med i historien själv. Förstår du? Ja. Att varför gjorde du det här? Mm. Nu får du sitta av din tid, gubben. Ja. Och så. Alltså en psykopat fungerar på olika sätt.
Du kanske
glömde
bort det, att det var du som gjorde det.
Ja, men typ. Alltså.
Ja.
Men det var inte så.
Men utan han hade ju min bror där ute.
Han fortsatte istället att hota dig.
Han fortsatte att hota. Han hade ju min bror där ute. Det enda jag satt i fokus, det var liksom, jag måste rädda min bror.
Ja.
Kände du inte någon gång att så här, om nu fan alla tror att jag har mördat någon jävel? Eller inte någon jävel, men att någon tror att jag är mördare så kan jag lika gärna bli det till någon som gjorde mig vansinnig.
Ja, nej, men alltså jag fick ju den här ilskan och hatet byggdes på det när jag inte fick gehör. När jag berättade sanningen till polisen som kom där och besökte mig. För när jag berättade sanningen, jag sa fan, jag skiter i. Pappa kan komma och döda mig. Jag kände mig död inombords.
Mm.
Och när du känner dig död inombords, du har inga känslor, du stänger av, då skiter du i.
Men när började du... det måste ha varit en punkt när du... så här, vet du vad, jag har inte gjort det här. Mm. Och började säga det till folk.
Ja.
Hur lång tid tog det?
Herregud, alltså när jag berättar sanningen på rättspsyket och läkaren där sa att vi kommer hjälpa dig här nu.
Ja.
Och sen när jag inte fick den hjälpen, där började jag hata samhället.
I din unga hjärna så tänker du, så fort jag säger sanningen så kommer jag komma härifrån.
Ja,
det var så
läkaren sa till mig.
Ja.
Och då kom allt ordna,
du måste håll dig till sanningen.
Säger
nu.
Du bara sanningen nu så kommer du härifrån.
Jag satt ju där och väntade typ när polisen kommer. Så när jag berättar min sanning där. Och jag ser att det inte händer någonting.
Nej.
Läkaren kommer ihåg att han sa, Samir, det finns inga anledning att hålla dig kvar här. Alltså, vi tror ju på det.
Mm.
Sen att systemet inte funkar som det ska, det är en annan sak.
Mm.
Så man gick upp till en sån här nämnd, vill jag minnas, varje 6 månader.
Lite som i Nyckeln till frihet. Shawshank Redemption.
Ja, exakt. Man kommer upp till en sån och så sitter de där och man får berätta då, har du förstått eller vad det är. Men de släppte ju mig ju.
Hur länge
socialen, satt du? Jag satt sammanlagt nästan 2,5 år.
Så du var ute när du var 17 typ?
Ja.
Ja. Och då var du fri?
Ja, socialen placerade mig tillbaka till farsan.
Nej.
Jo.
Smart.
Och där bröt helvetet loss.
Men du behövde bara sitta i 2 år och då var brottet så att säga enligt samhället betalt?
Ja.
Okej.
Okay. Enligt papperna då. Jag var fortfarande dömd.
Ja.
Men enligt papperna så var jag frisk och kom ut i samhället.
Ja. Men det blev aldrig någon så här, okej, jag har inte gjort det här, ni måste ta min pappa istället.
Jag berättade det till polisen, men polisen lade ett lock på det här. Då.
Vad fan sa din farsa då? För han måste ju fått reda på att du har sagt
att... farsan, de förhörde, nu ska vi se om jag minns rätt. De förhörde min bror, men inte min pappa.
Och hur har din...
Min bror, vad sa din... bror har sagt nej, jag gick ut, sa han.
Han säger att han inte har sett
någonting. Han har inte sett någonting. Och han var ju fortfarande rädd för farsan. Och nu efteråt får jag ju höra att han har ju sovit med både med ett baseballträ och en kniv under sin... Kniven hade han under sin huvudkudde. Som min bror har berättat till mig. Och som han själv har berättat till psykologer efteråt. Så han har ju själv gått psykolog.
Jag
har ju tänkt såhär,
skulle jag aldrig kunna göra, jag slänger mig runt så jävligt i säng, så jag skulle ju ta självmord andra natten om jag hade
vakna med kniven.
Jag kan säga såhär, då berättar jag ytterligare saker och ting där han har mått dålig. Varje år han mått dålig under den här tiden runt maj. Jag förstod inte själv det. Min bror förstod inte det. Det var någon annan som sa till mig, men jag tror det var Katja, min fru.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hans mamma. Mm. Jag tror att, men som jag har inte tänkt på att Monim mår dåligt just under den här tiden.
Mm.
Och jag bara, ja, det är sant faktiskt. Mm. Hon bara, kan inte, tror inte det kan ha koppling med mord?
Just
då,
det.
Då pratade jag med min bror om det här. Men han förstod inte det. Jag började förstå att det har koppling.
Mm.
Och jag sa att du måste börja prata. Du måste prata om det med psykolog eller med din tjej. Eller med, för jag pratar helt öppet med min flickvän.
Hur har hans liv sett ut då?
Han har varit tillsluten.
Ja.
Han har inte haft det lätt, min bror.
Har han ner i kriminalitet också?
Nej. Jag har ju varit som en skyddande...
Ja.
Skyddande genom att...
Du rånade två banker så han skulle slippa...
Typ. Nej, okay, men... Jag tror du får lägga till en nolla där fram, bakom tvåan.
Ja, men vänta nu. Du kom ut och sen så kom du hem banken. Och sen så bara,
du kom tjena farsan.
Jag är hemma. Ja. Kul.
Vad blir det till middag ikväll?
Typ. Nej, men jag slog sönder socialkontoret och där sa jag till mig själv att...
För att du skulle komma tillbaka till din pappa?
Ja.
Ja, de sa, du får åka hem till pappa nu.
Du åker hem till pappa.
Och du bara, det är inte bra.
Nej. Så att jag slog sönder socialkontoret i Tensta där. Jag rörde inte henne, det vet jag. Men hennes kontor såg inte så städat ut, om man säger så.
Nej.
Sen gick jag bara där ut och det var där jag beslöt att nu jävla ska jag tillbaka till samhället.
Mm.
Och det är på den vägen. Jag stängde av mig totalt.
Ja. Men gick du tillbaka till din farsa?
Ja, jag bosatte mig hos pappa, men jag var ju knappt där.
Nej.
Jag bodde mycket hos min flickvän. Jag gick tillbaka till min pappa. Jag hade ju min bror där.
Mm.
Jag ville ha kontroll.
Mm.
Helt plötsligt så mina tentaklar var liksom jag måste ha kontroll över läget.
Just det.
Så att inte min bror blir utsatt för saker och ting.
Men hur var ert styrkeförhållande då? Liksom, du kommer ut och ändå liksom suttit inne även fast...
För hans skull.
Ja,
liksom, var han visade lite... någon form av tacksamhet eller var det bara...
Nej, det att
han
finns
var han fortfarande pappan i familjen?
Han menar på att så här går det till.
Mm.
Det är äldsta sonen som tar på sig saker och ting. Han har ett ansvar.
Mm.
Och jag tänkte bara, vilken sjuk jävel alltså, som snackar om ansvar. Vad fan är ditt jävla fucking ansvar?
Men det är så här, fan, jag kan ju fatta att man köper sånt här som barn. Ja. För har man en familj, man har inte så jävla mycket andra intryck än sina föräldrar. Det är bara att titta på familjer som är så här riktigt trasiga där papporna kanske till och med våldtar sina döttrar och sådana där saker. Ja. I jävla sekter och skit.
Ja,
och de tror ju att, ja men det är ju så här det är.
Ja, och sen spelar ingen roll.
Ja, det här är ju inte så jävla kul, men det är ju så här det är.
Ja.
Ungefär så är det ju.
Så är det. Och jag kan säga så här, den delen, nu har det gått så många år och saker och ting som jag har bearbetat och som har skett saker och ting idag som jag kanske inte har lyft fram på andra poddar och sånt där jag kan känna mig till ro också någonstans där jag har bearbetat min mamma.
Mm.
Hur kom hon liksom träffa den här mannen när hon var 15 år? Hon var ju 15 år när hon fick mig. Så hon var ju 14 år. Och hon har liksom förnekat att min pappa slagit henne. Och jag bara, men lyssna morsan, jag har ju fan sett när han slår sönder dig.
Mm.
Och hur du slår sönder oss. Mm. Så hon har ju varit i sin förnekelse.
Mm.
Och förträngt. Jag bara tittar tillbaka till mig själv. Fan, jag har ju också förträngt mig en massa saker under trauma och det som har hänt. Mordet. Där jag inte liksom
jag är helt övertygad om att man kan blocka händelser i livet så att man absolut inte minns ett skit av dem för att de är för jobbiga att bearbeta.
De är för jobbiga.
Ja, jag köper till 100% att man kan.
Ja, men du bara kolla på det här, alltså, när vi var inne på döttrar och sånt där.
Mer om någon jävla orm nu? Du har
nej, men bara kolla på de här...
Nej, det är kokodrillo.
De där kidnapparna i Österrike eller Tyskland eller fan det nu var, Belgien och allt sånt där.
Tioåriga, med tvååriga...
Ja, men de där som var, han hade två, tre tjejer hemma som fick vara uppe uppe i, de är inte de inne i källaren, Fritzell-gänget, utan det var några, han hade några tjejer på övervåningen, satt fast med ett element och grejer. Det var ju liksom när polisen kom och friade dem och tog han samtidigt, då var det ju så här, de ville ju krama han hej då. Liksom tack, för han var ju så här, jag är den snälla, kom min boss hit, då får ni ett helvete. Så jag försöker skydda. Så det blir ju
alltså, psykopater kan ju ställa till ett sånt jävla helvete med människor. Alltså.
Så barnen liksom, kan ju verkligen mitt i all misär så älskar de ändå sina föräldrar på något sätt.
Och jag kan säga så här, hur än våra föräldrar beter sig, så står vi barn där så trogna. Det är så jävla sjukt.
Och det är så jävla hemskt.
Det är hemskt.
Och det är, barn skyddar sina föräldrar in i döden. Mer eller mindre. Det skiljer ingenting på ett barn och en slagen hund.
Nej.
Man kryper bara närmare. Får man en snyting så kryper man ett steg närmare.
Och där kan jag känna igen
det. Jag tycker det är så jävla vidrigt alltså. Ja.
Jag kan känna igen det där.
Det är därför folk måste slitas ur de här situationerna. Ja. Som kvinnor som blir slagna av sina män. De måste liksom, man måste ta dem ur situationen.
Jag ger dem den där situationerna. Det där jag hjälper dem.
Man kan inte lägga det ansvaret på människan själv. För att den ser en annan verklighet. Exakt. Och man måste liksom slita dem ur situationen. Sen kan de se nyktert på den från utsidan.
Och det är det här som många andra inte förstår någonstans. Jag jobbar med det här. Och där kvinnorna, där jag kan känna, varför tror ni jag... jag bodde hos flickvännen, men jag återkom hela tiden till pappas hem för att se om min bror är okej. Jag vill ha kontroll. Jag är nära förövaren. Men när jag är bortom förövaren, då vet jag inte vart han är. Över axeln, bakom ryggen. Men när jag har han framför mig,
då vet
jag var han är. Och det är där som jag kan få höra från kvinnor som blir slagna och finns i de här destruktiva förhållanden där de inte kan slita sig ifrån. För att när de är nära förövaren,
då vet de
då
i alla fall
vad som, vart han är.
Plus att oftast så är ju en förövare är ju oftast inte en förövare hela tiden, utan den kan ju vara världens gulligaste emellanåt. Och de egenskaperna har man ju en tendens, om man är i ett sånt destruktivt förhållande, att förstärka 10 miljoner gånger. Så att, oj, igår var han ju faktiskt snäll mot mig och köpte min favorittårta. Och då är det så här, det är värt 1 miljard gånger mer. Sen att han råkar slå mig och stampa mig på överarmen.
Jag skulle aldrig ha sagt det där. Kanal på TV.
Nej, jag skulle inte hostat när han borstat tänderna, för han hatar ju det. Och det var dumt.
Och det där när man då lurar sig själv på det sättet. Man dämpar liksom.
Men sen var du ute.
Du är 18. Du har ett helt jävla kriminellt liv att gå igenom här.
Ja, jag förstod inte liksom...
Det var inte sista gången du satt inne, så att säga.
Nej, jag hade ju själv sagt till mig att det var min plats att sitta inne. Efter första voltan inne på kåken, konstigt nog så kände jag en slags trygghet där.
Du älskar maten.
Maten, inte bara maten. Jag spelar innebandy.
Det finns ju faktiskt klubbar ute i det fria där man
äntligen så fick jag vara med i klubbgänget här, både i pingis, och jag blev ju pingismästare där
också. Du blev inte vald sist.
Vi konstaterar att du och min morsa förmodligen har träffats några gånger.
Ja, det tror jag nog också. Det är ju Norrtälje, vi pratade om det strax innan.
Min morsa jobbade på Norrtäljeanstalten i 30 år.
Så att vi har definitivt träffat varandra, för jag har ju varit där ett par gånger. Och jag har ju faktiskt kommit tillbaka till Norrtälje som föreläsare också.
Okay.
Så att, jag trodde aldrig min vildaste fantasi, när jag väl kom ut från kåken och där gjorde min vändning, att nu kommer jag aldrig gå tillbaka till kåken.
Och så gick du tillbaka och föreläste där inne.
Och idag föreläser jag. Jag har program inne på anstalterna, både där jag har ett samarbete med Prison Yoga, med Josefin Wikström, som sätter upp Prison Yoga över hela världen, där vi möter våra vilsna själar. Och jag kan säga så här, våra killar och tjejer som sitter där inne, det finns en historia där bakom. Man föds inte till kriminell. Man föds inte till en ond person. Utan det händer någonting.
Men sen, det köper jag till 100%. Men sen finns det folk som är direkt dumma i huvudet.
Ja, jo.
Och de sitter där också.
De sitter där också. Ja. Men det jag kan se
som
idag,
egentligen inte har ett piss i samhället
att göra. De har gjort hemska brott och både det ena och andra. Men nu, man får inte glömma bort att det också har varit ett litet barn. Jag säger inte att det är rätt och det är någon. Absolut inte. Men många hör inte deras historia där bakom. Jag kan ta ett exempel. Jag säger inga namn och sånt där. där någon har dödat sin mamma.
Mm.
Och så läser man tidning och på vilket sätt det har gått till och både det ena och det andra. Då dömer man direkt. Oj, herregud, vilken hemsk historia. Mm. Nej, lås in, släng nyckeln.
Mm.
Så möter jag den personen där inne.
Mm.
Och får höra dens historia som inte han eller hon har berättat till någon. Och så får jag höra att då nu till exempel där hon har blivit våldtagen av sin pappa. Och pappan har försvunnit. Där han har våldtagit henne i så många år. Mamman vet om det. Så försvinner pappan. Och för att få bort den här smärtan och hatet och sveket och allt det här som finns där i jag dödar mamma. Då kanske det här försvinner.
Mm.
Och jag plötsligt så hamnar den personen då i den situationen.
Mm.
Och tror att det ska försvinna. Men hamnar själv då i livstids. Där den personen sitter i livstid.
Mm.
Och har ingenting framför sig. Och möter jag den personen. Vem fanns för henne när hon var 5-6 år?
Mm.
Vem fanns där när hon pratade lite grann om det, att det har hänt någonting med mig eller pappan har gjort någonting mot mig? Och så bortser man det där. Vad hände med den lilla flickan?
Ja, fy vad hemskt.
Blockerar, stänger av, smärtsamt dränker sig i droger och alkohol.
Mm.
Och det är de här flickorna jag möter på anstalterna som sitter inne på livstid eller vad det kan vara. Så att jag dömer inte en person.
Nej, det ska man väl inte göra. Nej. Men det, man ska inte heller...
Men man ska också, man ska också
ha respekt för, för offren och att det finns många
det
jävla...
Det är oskyldiga människor här.
Jävla idioter som sitter där också. Liksom.
Absolut.
Sen finns det många...
Det inte under
och väldigt mycket, naturligtvis, precis som du säger. Många har ju fruktansvärda historier bakom sig. Men det man inte får glömma är att det finns många som har fruktansvärda historier bakom sig som inte har valt den
vägen. Som inte valt den vägen, exakt.
Som har valt en annan väg.
En annan väg.
Ja. Men du valde vägen in i bankrånar
och
värdetransport.
Ja, men du är 18 nu.
Ja.
Och när i livet, för du har ju varit grovt kriminell. Även bortsett, det var ju faktiskt inte du, men bortsett från det som hände dig när du var så ung, så kom du in på en bana med grov kriminalitet.
Ganska snabbt. Och jag kände liksom att någonstans där på vägen där jag ska bli, istället för att jag hade min dröm att bli Sveriges största kock.
Största bästa. Kock skulle du aldrig bli.
Nej, bästa. Men bästa kock i alla fall.
Och här kommer han,
295 kilo. Jävligt stor. Ja, men den bästa kocken i Sverige faktiskt. Jag hade mina drömmar. Mm. Någonstans så försvann de drömmarna. Som jag växlade om och sa, nu jävlar ska jag bli den största bankrånen. Eller vad
det växlades över
det. Väcktes, och jag trodde att...
Var det bankrån? Trappades det upp?
Ja, jag började...
Det här är ju ganska intressant. Liksom. Trappades det upp gradvis?
Ja, det gick ganska snabbt.
Eller liksom gick du direkt ifrån moppeåldern och sen... Ja, men jag rånade en bank.
Det var Ica, Vivo och sådana här butiker.
Först. Som rån först?
Som rån.
Ja.
Och till slut så gick man ju... Jaha, pengarna. Var går pengarna vägen? Ja, det... kommer därifrån. Finns pengar i bilar, transporter.
Mm.
Och då vill man ju avancera sig hela tiden. Mm.
Hade du någon sån här weapon 200,000. Of choice?
Förlåt?
Hade du någon sån här weapon of choice? Vilken var din? Hade du, jag bar alltid kniv eller var det en
Glock? Hade vapen. Jag hade vapen.
Antingen. Men du hade ingen sån som var din grej? Alltså, jag har alltid ett armborst på ryggen.
Nej, det var inte direkt så där. Utan jag kände bara att skulle någon komma i närheten av mig så hade inte jag någon känsla för den, utan då sköt jag. Det var så pass. Och det är en sjuk tanke nu när jag tänker tillbaka. Men när man har blivit sviken framförallt från sina föräldrar på det sättet, och sen när man tror på ett rättssystem som ska hjälpa en på riktigt och bli sviken därifrån, då kan jag säga att du känner dig så jävla ensam att det är du mot världen.
Ja, så du sket lite grann i vilket?
Jag sket i allt, ja. Och hamnade jag på kåken så kände inte jag liksom, oj nu ska jag sitta 2-3 års fängelse. Utan det blev ett sätt för mig att andas och landa och planera nya saker och sen ut igen.
hamnar du i, men det var bankrån din specialitet liksom? Ja, eller värdetransporter eller var,
ja, det kom efter bankrån.
Ja, först bankrån.
Värdetransporter.
För bankrån, det känns som det kräver ju lite planering. Det är inte bara att hoppa in, studsa in på bank även med en Kalashnikov och börja spraya taket som på filmerna.
Nej, alltså det var ju
och man måste vara ett gäng.
Man måste vara några stycken personer för att begå ett brott. Eller så kan man ju vara som Laserman, han var ensam.
Ja.
Cyklade
han cyklade från en väldigt kompetent polis som han sa det till mig vid något tillfälle. Mm. Han är höjdarsnut. Han sa det att alla brott som begås av mer än en person klaras alltid upp om det skulle vara så. För att det är alltid någon som inte kan hålla käften.
Ja, men så
man ska göra allting själv. Ja. Om man ska vara busig så ska man vara busig själv.
Ja.
Va?
Ja, det ligger någonting i det. För att är du själv och ensam så stannar du ju där.
Ja, exakt. Mm.
Men sen också kan jag ju säga så här, i den här branschen, om man säger nu, rånarbranschen, så vill man ju också utmärka sig. För när man väl hade gjort
det. Ja, det är lite status i det.
Det är status som man hade begått
ett rån. Så man vill ju berätta.
Man vill ju berätta.
Jo, det är bara, händer ett bankrån så är det bara att ta de 40 högkriminella och sen bara kolla, vem är det som smilar lite grann? Då vet man, okej, det är den där jäveln som gjort det.
Ja. Men det där var ju, gav ju en kick också, som du säger, status. Mm. När man väl begick ett rån på 10 miljoner, 20 miljoner, 30 miljoner. Mm.
Har du varit inblandad i något sånt här högprofilsrån som folk känner igen, som du kan säga, som du liksom är dömd för eller?
Nej, jag är inte dömd för, men jag har gått ut på eller något. Ett finger lite här och där, men där jag.
Vilket är det som fortfarande inte är löst? Är det jävla Arlanda?
Nej, det är ju löst. Men det är ingen som är dömd för det.
Det är ingen som är dömd för
på det sättet, om man säger så.
Nej, det var inte, för det är något
han
sånt där stort som.
Han har ju berättat sin historia.
Ja, han har gjort det.
Han har ju berättat. Han gick ut i media och det var ju preskriberat.
Ja, det var preskriberat. Okej, för jag fick, det var något sånt här stort som liksom ingen.
Arlanda är ju preskriberat och då berättade ju han.
Att det var han som gjorde det.
Att det var
det.
Han som planerat och sånt där. Och det roliga var också att innan det där rånet så vi satt ju tillsammans på på kåken. Så man pratar.
Vilken jävla smile.
Jo, men alltså det är ju så man ska göra sin tid på kåken.
Ja.
Och många väljer ju att knarka och andra sitter och planerar och en del studerar.
Mm.
Postner, han planerade ytterligare. Och jag träffade han också på Norrtäljeanstalten. Mm. Så många tittar ju på han. Vad fan håller han på med? Han sitter i sitt jävla rum där och massa jävla papper. Och så jag bara, lyssna nu. Den där killen, han är smart. Han vet vad han gör.
Ja.
Nu får vi snart höra vad han har planerat. För jag sitter ju själv där inne och planerar mitt stordåd.
Ja.
Fast han gick ju via finansgrejer och jag gick ju via bankvägen på ett annat sätt. Men sen kom det ju fram. Ja, de klippte ju bolag på bolag. Jag vet inte fan hur det blev på 400 miljoner och både det ena och det andra. Mm. Så att alla gör det på olika sätt.
Mm.
Men ja, det är väl, man har väl gjort både det ena
och det andra. Du har gjort någon dubbelrån, två banker samtidigt, eller vad fan var det?
Ja, de säger så.
De säger det, det ryktas om det.
Det ryktas. Ja. Nej, men ja, det var ju där uppe i Robertsfors. Det kan ju berätta, det är ju preskriberat idag. Mm. Så det
är du säker på det? Nu sätter
jag väl, jag ska kolla datumet.
Jag vill inte.
Helvete! Jag får ju för fan inte erkänna här nu.
Fan också!
Nej. Nej, men det skedde väl något rån där uppe och sen tyckte man väl varför inte göra det igen månaden efter. Och kanske göra det dubbelt upp.
När man har
upp.
Fyllt på.
Ja, när man har fyllt på depån. Och då tyckte man väl att man skulle göra det igen. Då.
Dubbelstart.
Att man går in två på ena sidan och två på andra sidan och så den femte står där ute och väntar med en stor hagelbrakare, om man säger så.
Mm.
Så jag kan ju säga det, jag kan ju berätta det eftersom det är preskriberat. När vi väl vi åkte fast för det där, men inte just för bankrånet, utan jag fick ju häleri för det där.
Mm-hmm.
Men jag gjorde den här polismannen ganska tokig. Och han sa ju till mig där under förhöret, han bara, jag vet att det är ni, men för det helvete, jag vill veta så här, hur fan slank ni ur nätet?
Ja.
Och då sa jag till han att när jag väl är dömd så kan jag berätta dig hela sanningen. Men jag är ledsen, jag kan inte berätta det för att de riktiga rånarna är inte här.
Nej.
Så det blir ju det här lite katt och rått lek.
Ja.
Och jag blev dömd för häleri. Jag blev inte dömd för bankrånet.
För att du, hur blir man dömd för häleri efter ett bankrån? För att du försöker tvätta stålarna?
Nej, jag hade pengar på mig under det här bankrånet, bankrånarna. Så blev det incident mellan oss inom klanen, om man säger så.
Mm.
Vi blev lite ovänner, vi särade på oss och dumma jag då, så skulle ta flyget ner till Stockholm då, från där uppifrån. Mm. Det ska man ju inte göra.
Nej.
Men pengarna dockade, så jag tar med mig en liten bunt då, det var en 250 000.
Mm.
Så syns vi sen.
Ja.
Men vi åkte fast, jag och min vän. Och vi höll ju käften såklart, men vi erkände, jag erkände häleri.
Mm.
De här pengarna, ja, de erkänner jag. De förmodligen kommer därifrån.
Mm.
Men jag kan inte berätta vem det är förrän ni har tagit fast de riktiga rånarna.
Mm.
De kunde ju pricka av pengarna.
Mm.
Så jag erkänner min del. Jag skulle transportera pengarna från punkt A till punkt B.
Just det. Ja.
Så.
Just det.
Men jag blir dömd till 2 år, jag kommer ner, jag är på anstalten och så säger någon som säger, Samir, det är någon polis här som vill besöka dig.
Mm.
Jag tänker, men vad fan, va?
Då är det han som kommer tillbaka och
vill veta. Ja, det är han som kommer tillbaka. Och jag ser han när han står där och jag bara, vad fan gör du här? Och då säger han till mig, ja men du sa att du skulle berätta sanningen. Så jag sa till han, nej men du får ta ditt pick och pack och åka tillbaka till Robert Fors där, du får fortsätta och...
Du får fortsätta
fundera hur klär du. Men jag kan ju berätta redan här och nu att
Han kanske lyssnar
en vacker
dag.
Det gör han säkert. Så han förföljer mig än en dag, tror jag. Men jag kan ju säga att vi begick rånen. Och vi åkte därifrån från platsen. Grejen är att man tror ju inte att rånen ska åka tillbaka till brottsplatsen. Det gjorde vi.
Okej, ni var tillbaka.
Vi var tillbaka.
Ni stod vid avspärrningen och kollade?
Nej, inte just det rånet. Men vi åkte ju bort, bytte bilar och sen åkte vi tillbaka.
Ja. Du tog in på stadshotellet?
Typ.
Men
det är som du sa, Olof Palme-rånet, eller Olof Palme-mordet, de spärrade av 2x2 meter. Ja. Inte fan är mördaren där.
Nej.
Så att åker du tillbaka till brottsplatsen, inte letar de efter rånarna.
Nej,
där.
Nej, nej.
Så att vi kanske tog en pizza där, inte vet jag.
Det är ingen som... Ja. Men vad är mest status då på svenska fängelse? Är det värdetransportrån eller bankrån?
Det är väl nog värdetransportrån. Där kommer det upp i gigantiska summor.
Okay.
Ja, just det.
Så då är man
bankrån
cool.
Kan du få en 5-6 miljoner.
Mm.
Värdedepån och transportrån där rör sig 10 miljoner och upp till 30, 40, 50, 60 miljoner.
Arlanda var väl en helvetes massa.
Det var lite över 40 miljoner.
Ja, ja.
Men hur är det då? Liksom, jag tänker, om jag skulle bli dömd till fängelse och bli inkastad i fängelse imorgon och vara så här, ska du sitta nu kanske 3 år.
Ja.
Jag hade ju varit livrädd. För det känns som att okej, de andra, de ska testa mig nu. Jag får inte titta någon i ögonen eller liksom hur...
Men vad har du i din garderob då?
Ja, det ska...
Man är rädd att bli påsatt.
Nej, men det känns inte som att
du
de har...
Du ska inte ha med dig tvålen in i duschen i alla fall.
Nej, men det känns som att det finns inte den... Det känns mer amerikanska fängelser.
Mm.
Men det trodde känns
du?
Ändå
nej,
som att...
Nej, trodde du. Tro mig. Det händer grejer där inne på kåken.
Ja, men det känns som att det är mer att de ska misshandla en för innan man blir välkommen i gänget i svenska fängelser. Eller vad är det för osynliga regler som finns liksom? Om det kommer en ny till korridoren och man inte vet vem fan det är.
Nej, men tidigare så blev man ju tvungen att visa sina papper. I dagens läge så finns det inga papper där. Och man särskiljer för de som har begått brott mot våldtaget och sånt där. Då är de separat.
Mm, mm.
Så de sitter ju för sig och de andra sitter för sig då.
Mm.
Så det finns ju en skala. A till Ö, om man säger så. Och det är klart, statusen är ju där när de har begått. Jag kan ju säga så här, när jag klev in på kåken, då det blir så här, killen med guldbyxorna. Nu kommer in både det ena och det andra. Det blir mycket kortspel, det finns mycket pengar på kåken. Man kan göra affärer på ett annat sätt.
Men vad har du för... Du, om man ponerar att du faktiskt har fått loss några millar i dina dagar genom de här företeelserna. Är det så att easy come, easy go, du värdesätter inte de där stålarna utan du bränner det. Det är knark och
du bränner mer än vad du
och sprit och tills det är borta.
Ja, men jag säger så här, som mest räkna med att om du nu, när du är i den branschen, du ska vara kung i baren, du ska hålla den här falska fasaden uppe, och det ska vara brudar och det ska vara kokainet och det ska vara, på varje ställe så ska du ha liksom hinkar med vodka och sånt där. Säg att det är 30 000 om dagen, exempel. Det är en mil i månaden.
Det går fort, vet du.
Det går snabbt. Och det är 12 miljoner på ett år.
En av de största, jag tittade
på, billigt att sitta inne,
jag tittade på en dokumentär igår kväll faktiskt, om en av de största marijuana-smugglarna i USA någonsin. Han tog in såna här laster på 50-60 ton i någon dubbelskrovad prom. Han gjorde det för att försörja, han körde räsbil på skithög nivå, han körde Indycar.
Du ser.
Och inga sponsorer, utan han betalar allting själv.
Står Maja Blomma på sidan.
Helvete, det är liksom pengarna, vi måste köpa en ny bil här och en ny motor. Ja, men vi tar in 60 ton till.
Ja.
Det var liksom hela hans logik bakom det. Sen åkte han dit då. Men det var helt... Han försörjde sin hobby genom att smuggla hundratals ton marijuana.
Ja, men då han hittade ju sitt sätt. Han hittade ju sitt sätt där.
Då har man ändå gjort något vettigt, även fast bilsport kanske är helt oväntat i många människors ögon. Men jag menar... Det känns ju ändå som att då har man ändå gjort en... I och för sig, alkohol är väl också roligt.
Alkohol är också roligt.
Alkohol också.
Men vad händer den dagen när man liksom... För kåken, det är någonstans, det är rutin för dig. När du ska ut i... När du säger, när sa du till dig själv, nu är jag klar med det här? Vad var vändpunkten? För det här var ju ett återkommande mönster under väldigt lång tid.
Absolut.
Det var ju du begick ett brott, satt inne. Är du en dålig brottsling eftersom du har suttit inne så mycket?
Nej, jag kan nog inte säga att jag är en dålig brottsling. Jag,
bra fråga, va?
Ja, men, nej, men det är sant. Nej, men, alltså, när jag gick tillbaka, när jag gjorde min vändning på kåken, då gjorde jag den här one-to-one. Och jag kan nog säga så här, att i den ingick ju att titta på vad är det du har suttit inne för.
Mm.
När jag tog till mig den där bunten och gick igenom, då tittade jag har ju suttit inne för våldsbrott.
Mm.
Jag har suttit inne för ett bankrån. Men jag kanske har gjort 20-30-tals bankrån.
Mm.
Jag har gjort x antal transportrån. Men det är inte det jag har suttit inne för.
Nej.
Det är ju mitt hat och ilska som jag slagit ut mot samhället.
När du har slagit ner någon jävel.
Slagit ner. Jag har gjort en kupp. Och så ska vi ut och fira.
Ja.
Och helt plötsligt sitter jag på häktet den och samma dag. Det har hänt också. Det var då när jag sköt mot Dailies där. På Kungsträdgården för många, många år sedan. Där vi hade begått ett rån och vi ska ut och fira. Och då brukar man ju inte... då ska man gå ut och fira.
Mm.
Och då ska vi gå in till Daily News, hette det, där på Kungsträdgården.
Känner han som ägde det på den tiden?
Va?
Känner han som ägde den på den tiden? Broström hette han.
Ja, då kunde du fråga. Det var någon som sköt där, det var jag. Vem fan var det där? Nej, men jag åkte ju fast där också.
Vem var det som fucking sköt?
Ja, nej, men vem var det som kastade? Nej, men och där jag har ju det här statusen där jag kliver in för jag slänger pengar.
Mm.
Jag beställer bord och det ena och andra. Men här var det någonting annat där Hammot stod där i dörren och han sa, okej, Samir, du kan komma in men inte i denna polare. Ja, men då säger jag, men du säger ju nej till mig.
Mm.
Förstår du inte det?
Mm.
Och vi var påtända och alltihopa. Och
jävligt mycket test och
mycket sådana saker.
Och det är respekt hit och dit. Ja.
Så han säger ju nej framför allihopa.
Mm.
Och då förstår jag att han vill mucka gräl.
Mm.
Konstigt nog, det har aldrig hänt tidigare på det sättet.
Mm.
Och det blir tumult. Och min vän drar ett vapen och jag säger till han, skjut han. Han skjuter inte. Jag säger, skjut han. Han skjuter inte, så jag tar i pistolen. Då förstår jag att det händer någonting.
Mm.
Då hinner han springa in i dörren där. Och jag tar tag i pistolen från han.
Mm.
Och så riktar jag inåt och så skjuter jag rakt in. Tack och lov idag kan jag säga att det var ingen som blev skadad.
Mm.
Så jag springer fram där och tar sönder fönsterutan och viftar. Och så ser jag att de kommer med baseballträ och sånt där. Och då väljer jag, och då tittar jag runt. Fan, det är bara jag som
kommer
står
de emot där. Dig med baseballträ när du står med en puffra?
Konstigt nog, ja. Konstigt nog så ser jag, det är ingen som är där. Det är bara jag som står kvar där.
Dina polare drog.
De drog ju också.
Uh-huh.
Så jag står ensam där.
Ja.
Jag har inga
och de filter. Vet, de du har muckat med vet mycket väl vem du är.
Ja, men ja. Konstigt nog så ser jag att de kommer med baseballträ.
Mot en pickadoll.
Jag tror inte att de uppfattade. Jag tror inte att de uppfattade.
Att du hade pickan.
Att jag satt där, stod där med pickan eller någonting. Så att de kom, då när jag såg att det inte fanns någon runt omkring mig. Då gick jag därifrån och sprang jag till taxin. Och så mitt allt det här. Och sen när jag vände om till taxigubben, då är inte han där. Då har han ju väl sett att jag håller i pistolen.
Jaha.
Så då sitter jag bredvid taxigubben, alltså bredvid där. Och då sa, ja, men då gav jag upp och då slängde jag pistolen i där bak.
Och så grep på. De mig. Ah, okay.
Ja, så grep de mig där. Sen om det var polisen eller jag vet inte. Det gick så snabbt det där. Ah, om det var civila eller om det,
vad åker man på för en sån sak då?
Jag fick 2 år där. Ja. 2,5 kanske tror jag. 2 år eller 2,5.
Du pratar om fängelsedomarna med en jävla lätthet. Är det för att det liksom, det var en del av livet?
Det var en del av livet.
Och det var inte så jävla noga för dig om du, satt in eller om du var ute?
Nej. Utan det var ju som jag säger. Det var en paus.
För det är som en liten axelryckning för när du ser att jag tog in.
Ja, det var en paus för mig. Ja. Att komma ifrån allting runt omkring, andas lite och sen planera nya grejer.
Men det finns mycket pengar runt om i Stockholm nedgrävda på så här fornmytologiska...
Ja, det är faktiskt en intressant fråga att ställa till dig. Jag har varit erbjuden när, du vet, de skulle ändra stålarna.
Ja.
Så vart jag erbjuden att köpa massa pengar för halva priset.
Ja.
Jag skulle få köpa... Han sa faktiskt, du får köpa hur mycket du vill.
Ja.
Och du betalar 50 öre per krona.
De var röda, eller?
men jag sa, tack, det är bra.
Ja.
för vem vet, det är så här, små fläckar på dem av, ja. och liksom ser hej hå. Så att jag är ju naturligtvis laglydig, så att jag sa nej, absolut. Nej. Men jag,
vi har också haft de där pengarna.
Ja, men jag tänker, det måste ju finnas, eller har funnits enorma belopp.
Ja, då.
Och samma idag, om man nu väljer den banan idag, så är jag liksom nyfiken, hur fan gör man av med kontanterna?
Idag?
Ja. Det går ju för fan inte att...
Ja, bränna kontanter i sådana stora last. Ja, det är mycket svårare.
Det måste ju, det går väl inte ens att ta dem utomlands längre liksom?
Ja, utomlands kanske. Ja. Om du har de kontakterna och relationerna. Ja. Där kan du ju liksom tvätta på ett annat sätt.
Ja. Jag frågar åt en kompis. Alltså.
Ja.
Jo, men alltså, 10%, tack! Nej, men om du hittar...
Nej, men jag liksom verkligen så här undrar, hur fan? För det måste ju bara, de måste ju sitta... Man sitter, okej, jag har... 32 miljoner kronor i cash här. Men jag kan fan inte bränna dem.
Jag ska ringa till han i Turkiet när jag skojar.
Precis. Nej, men det känns ju som att det var lite pengar som brann inne där.
Man får gå och klippa sig ofta.
Jag tror att... visst, det brann, men det kanske inte brann så jävla mycket.
Nej, kanske inte var så.
För att de hade ändå kontakter och relationer utåt.
Man borde ha tänkt på sånt innan, känner jag spontant.
Ja. Nej, men det gick ett snack om helikopterrånet. Att, ja, men nu... pengarna nedgrävda någonstans säkert. Och så, tills de kommer ut så...
Ja, just det.
Men de pengarna gick ju till någonting helt annat.
Gjorde de?
Ja.
Du vet vad de gick till?
Jag sticker inte under stolen. Jag var ju den som planerade först.
Jaha.
Och,
men du var inte med när det...
Nej, inte när det...
Helikopterjäveln landade ju 500 meter från mitt hus där i Täby. Ja.
Jag sa att de skulle landa utanför dig där. Jag skojar. nej, men alla vet ju. Alla känner till helikopteron. Mm. Jag gick ju till min vän.
Men det har väl inte blivit en massa folk dömda för det?
Jo, det är många som är dömda.
Alexander blev ju dömd, som jag har jobbat med. Som
det var ju han som körde helikoptern ju.
Ja,
den helikoptern var jag ute och flög med för inte så länge sedan. De har den, de använder den fortfarande uppe på
i
Norrtälje där.
De måste ju tjäna pengar.
Ja. Så att de kör den fortfarande, samma helikopter.
Du ser.
Ja. Så att det är lite roligt.
Nej, men det, jag tar inte det där ifrån någon. Nej. Utan jag har inte begått det där brottet. Nej. Jag gick till min vän.
Men det är intressant, för vi måste börja runda av. Men vi kan inte runda av utan att höra slutet. För det är det som någonstans är den viktiga sensmoralen. Ja. För nu sitter vi nästan och skrattar åt det här och glorifierar det. Och det är verkligen inte meningen. För det här är en jävla pisslivsstil.
Ja, och jag kan säga så här.
Och du har hamnat där för att du har varit en trasig jävel.
Riktigt ordentligt. Ja, ja. Och där jag kan
när
säga
kom
så här,
vändningen? Liksom?
Vändningen kom när jag hade självmordstankar. När jag sa till mig själv att de här pengarna har inte gjort mig lycklig. Mm. Jag trodde att de skulle göra mig lycklig. Det har bara varit längre bort från familjen.
Hur mycket var pengarna och hur mycket var respekt från den samhällsdelen du var i, om du förstår vad jag menar? i din värld. Alltså, nej, men alltså, väldigt mycket i en kriminell värld handlar om respekt. Ja. Och handlar om, det kanske inte bara är pengarna.
Nej, men pengarna gör en stor
livsstilen,
del.
Livsstilen, är ju, livsstilen och respekten är en sak. Pengarna någonstans i nästa
de
grej.
Går hand i hand. De går hand i hand på, utifrån mig själv.
Ja.
Och den respekten får du genom att du gör de här spektakulära rånen och det är stora summor.
Mm.
Många vill vara i närheten av dig.
Mm.
Hoppas på att du ska vara en del av gänget.
Mm.
Jag kunde iscensätta ett sånt här grovt rån.
Mm.
Handplocka vissa personer.
Mm.
Det har ju varit på ett sånt sätt där tragiskt nog också, där det har skett saker och ting. På grund av för att man har man har trott att det kanske finns en mullvad i gänget och då får man liksom plocka bort dem och ta in ett nytt gäng och det vill man ju inte.
Men då finns det ännu fler som kan prata vid sidan.
Alltså, det är stora pengar.
Mm.
Idag mördar man för 500 spänn, 1000 spänn för att du tittar snett.
Ja, det var egentligen parallellen är ju liksom just det här med respekten, tänker jag. Just om man tittar på de här ungarna nu som springer och skjuter folk, de får inte ens betalt.
Nej.
Utan du kommer upp två snäpp på skalan här i gänget om du skjuter den där jäveln som sitter där. Okej.
Okay. Då säger de så här, kan vi inte skjuta två?
Ja, men typ.
Och det är det här som jag också ser min del och där jag också tar mitt ansvar. Där jag varit i den här kriminella världen.
Mm.
Vad fan är det som har hänt längs vägen?
Mm. Är det ett hårdare klimat idag?
Mycket hårdare.
Än vad det var för 20 år sedan?
Hårdare, mycket hårdare. Det är så.
Och, för ungarna framförallt?
Ja, många unga ungdomar här där jag möter dem inne på kåken. De har begått hemska brott.
Och är likgiltiga lite grann.
Ja.
Det är väl likgiltigheten som är det värsta?
Ja,
och när man gör saker, hemska saker och bara... Ja. Skitsamma.
Han får skylla sig själv.
Ja.
Exempel. Men han förstår ju inte direkt där, men imorgon är det du som ligger död där.
Exakt. Mm.
Och det är det här jag lyfter fram inne på kåkarna idag. Mm. Att du kommer komma ut nu till någonting.
Mm.
Antingen sätter du på den här falska masken igen.
Mm.
Eller så tar du tag i ditt liv och hoppar av det här.
Jag avbryter det hela tiden. Ja. När kom din vändning?
Min vändning, den kom ifrån självmordstankar. Och där ska jag säga adjö till min son och min fru. De visste inte ens om att jag hade såna tankar. Jag trodde att jag skulle bli lycklig med alla dessa miljoner.
För, du förändrades inte av att du blev förälder? Du fortsatte begå brott?
Jag fortsatte. Ja. Jag fortsatte. Och det är där någonstans där jag sa till mig själv att jag orkar inte längre.
Nej.
När du sitter mellan fyra väggar, 6 kvadratmeter och historien kommer ifatt dig.
Mm.
Vad var jag? Jag var ju 37 år då. Och började inse saker och ting. Och sen kom jag in i en depression.
Mm.
Och sen från ingenstans, jag trodde aldrig jag skulle få sådana här självmordstanken. Mm. Jag hade det tidigare, det var då när jag kom ut från rättspsyket. Där hade jag självmordstankar.
Mm.
Istället för att skjuta mig själv så sköt jag i luften.
Mm.
Sen hamnade jag i den här situationen. Och det hade bestämt mig att jag ska avsluta mitt liv där på häktet. Och då ska jag säga adjö till Katja och Filip. Jag säger adjö till Katja och så skulle jag säga adjö till Filip.
Du säger alltså adjö?
Ja. Jag blir så känd.
Alltså, ja, men det är inte så konstigt.
En son.
Ja.
Så nära, både Katja och Filip så ligger så nära.
Mm.
Och jag kramar han och han kramar mig och han släpper inte mig. Därför kan jag säga,
när de är och hälsar på dig.
Ja, och det är skillnad på en 10 sekunders kram och en 25 sekunders kram.
Mm.
Till slut så känner du hjärtat på den andra sidan.
Mm.
Och det är den här muren som man har byggt upp som raserar.
Så det var vändningen?
Det var vändningen.
Att han höll i dig och vägrade släppa? Hår.
Det är därför många tänker, vad fan, du kramar allt och alla. Mm. Jag bara, ni fattar inte vad en kram kan betyda. Mm. Det var min räddning.
Mm.
Så när han släpper mig. Och jag tänkte bara, en jävla skitunge, släpp mig fan. Och då såg jag han helt plötsligt på riktigt.
Mm.
Där när jag gick tillbaka till cellen, jag bara, fan alltså. Fan, jag har en son.
Mm.
Och där kom min vändning.
Och då hade du ett tag att sitta?
Ja, jag hade, antingen fick jag 2 eller 2,5 år. Jag vet inte exakt. Men,
och din fru har stannat med dig under?
Under alla dessa år.
Ja.
Och när jag kom ut... Och det här är också... Det här också är
hur gammal sak, var du när ni träffades?
Vi var 2021.
Ja, det var så pass unga. Mm. Så hon har varit med på hela resan?
Hela resan har varit med här.
Och har hon vetat om allting?
Hon har vetat om allting. Ja. Jag har inte hållit undan någonting på det sättet.
Så hon är van att ni blir stoppade av civilpolisen lite då och då för rutinkontroller?
Ja, det hemska också med det här att hon har ju det också, hon har varit beroende, medberoende på något sätt. Mm. Där jag och hon, vi har bearbetat också saker och ting idag. Mm. När vi gick ifrån varandra så har inte vi bara liksom tagit vårt pick och pack och bara vänt oss om och gjort som våra föräldrar.
Mm.
Utan vi har sagt, vi gör en långsam separation. Vi går igenom vad som har hänt. Mm. Vad hände med vår kärlek? Vad hände när vi träffades?
Mm.
Vad hände efter 5 år, 10 år, 15 år? Vi har ju ändå tillsammans i 26 år.
Mm.
Det är ingenting som man bara slänger bakom axeln. Va? Och vi har en fantastisk son. Så där har vi, kan jag säga idag, en otrolig relation idag.
Mm.
På grund av också att vi har suttit ner och pratat. Vad var det som har hänt under våran tid med varandra.
Mm.
Och ja.
Så men du kom ut då efter den här repan ut. Du var på.
Ja, jag kom ut och jag gjorde min vändning där.
Och då var du knappt 40 eller?
Ja, jag var 39. 39, kommer ut i min vändning. Möter min farsa. I min ilska och allt det här.
Har du träffat honom då?
Ja, jag träffar min farsa. I min vändning får besked att min pappa har bara ett par månader kvar att leva.
Lät du din son ha någon kontakt med din farsa?
Ja.
Ja.
Det får inte komma emellan mellan mig och min pappa.
Mm.
Får inte komma emellan mig och min son och hans farfar.
Mm.
Och där jag blev glad nog... där när min pappa fick det där beskedet från mig faktiskt. Jag fick det av läkaren. Din pappa har bara 3 månader kvar att leva. Han har en tumör i huvudet. Den är aggressiv.
Mm.
Bla bla bla. Hette det någonting. Jag kommer inte exakt. Men jag kan komma ihåg de stegen jag tog till min pappas rum. För han tog alltid mig som en tolk. Fast han har varit här i 40 år och kan ingen svenska. Han kan svenska.
Mm.
Och där... nu ser jag klockan är 2. De står och väntar på mig där stöd och matchning där. Jag ska bli filmad. Nu har tiden gått jättelång tid. Men försoningen mellan mig och min pappa är en viktig nyckel. I också att därför jag sitter här.
Mm.
Det, annars hade jag inte suttit här idag kanske. Det är... försoningen, att försonas med, jag har aldrig förlåtit han för det han har gjort. Man kan försonas på ett annat sätt, på många olika sätt.
Mm.
Där jag följde med han till hans sista andningen på sjukhuset där. Och där jag också kan se försoningen mellan mig och min son idag.
Mm.
Där han kunde ha sagt till mig, fuck you farsan, där jag sa det till min farsa över 30 år.
Mm.
För han tog det min son inte ens 8 år där han kunde förlåta mig någonstans. Där inte jag funnits vid hans uppväxt.
Mm,
och där vi har en fantastisk uppväxt idag.
Mm.
Tillsammans där, vi kan, där han bjuder in mig i hans liv. Redan igår så satt vi och kollade på en film tillsammans. Han är 22 år idag.
Mm.
Han och jag och min kompis. Och jag... kan inte föreställa mig hur skulle jag sitta när jag var 22 år och sitta och titta på film med min farsa.
Mm.
Finns inte ens på världskartan.
Nej.
Men det är också varit en dröm att kunna göra det. Och det kan jag göra det nu med min son genom att han bjuder in mig till han.
Mm.
Men det är också för att också jag har varit öppen och ärlig. Och funnits där nu vid hans sida. Annars hade han sagt till mig dra åt helvete. Så som jag ser många dagens ungdomar till sina farsor.
Finns det något i allt det här som du har varit med om du liksom ångrar mer än någonting annat? Eller är hela den här tiden i ditt liv bara ett jävla töcken av det gick av bara farten allting? Liksom? Bara
jag kan säga olycklig spiral. Ja, jag kan säga så här. Jag är ju den jag är idag.
Mm.
På grund av vissa saker som har hänt i mitt liv.
Mm.
Och att jag har den kunskapen och styrkan.
Mm.
Och det jag älskar mitt jobb idag.
Mm.
Men jag... det finns det där ångrar, jag säger ångra mig att jag skulle ha tagit mig mod och berätta sanningen.
redan från början.
Att det inte var jag, att det var min pappa. Det har påverkat så många personer runt omkring. Jag trodde bara att det var jag. Att det påverkade mig och min bror. Men nu när jag får höra att min mamma, min syster, massa andra människor runt omkring har blivit påverkade av det här. Trauma mellan min syster och min mamma idag. De bearbetar än idag. Min mamma går och knackar på min systers dörr. Min syster vill inte ens öppna dörren för min mamma. Och jag säger till min mamma, du måste ha förståelse någonstans. Du och jag kan prata idag. Du och min syster kanske inte kan prata just nu. Du har svikit min syster också. Men du måste låta henne få liksom landa.
Ja.
Och hon, när hon öppnar dörren, då är det viktigt att du finns där.
Jag har aldrig upp. Att komma och knacka på dörren.
Och ge inte upp liksom. Och det är där jag finns för dagens ungdomar, att ni behöver inte vänta till era föräldrar är på dödsbädden, som jag fick vänta på min pappa. Ta det steget. Jag kan finnas där. Så jag sammanför människor idag. Om det går att göra det. Där finns jag. Och många gånger så kanske man inte kan göra det. Då måste man respektera den andras val.
Ja, det är en sjukt stark historia. Jag skulle kunna sitta här och prata 2 timmar till.
Ja, Samir.
Vi får ta en returmatch någon dag.
Ja, men jag vill säga en sak till alla våra medmänniskor där ute. Att någonstans, att sitt inte och vänta. Det finns faktiskt, det går att vända på sina liv. Det går, den här ilska hat som man besitter med. Det går att jobba bort den. Men någonstans så måste man också möta sig själv i saker och ting. Och det jag jobbar med idag, det vill jag måste poängtera.
Ja, det är du som ska vara någonstans. Ja. Vi har ingen bråttom.
Nej, jag vet. Och det är Second Chance, ett företag som jag jobbar med idag. Där vi finns ute i Botkyrka. Där vi möter människor i sina situationer. I kriminalvården. Här utanför. Där de kommer med, från socialen. Där de verkligen kan få hjälp på riktigt. Och vi möter upp dem.
Second Chance.
Second Chance. Second Chance.
Ja.
Det du gör idag är jättebra.
Tack.
Och det är en bra historia att du har vänt på ditt liv.
Ja.
För du var ju en riktig skitstövel.
En riktig skitstövel.
Ja.
Det vet jag.
Och Samir, tack som fan för att du delade med dig.
Och jag är stolt över det jag gör idag.
Och det är vi också.
Ja, tack snälla.
Tack för att du ville prata. Jag fattar att det är jobbigt att göra
det.
Det
behöver behövs prata. Börja våga prata om saker och ting.
Och vi håller kontakten. Ja, det kanske blir ett avsnitt till.
Absolut.
Vi hann inte
jag
klart riktigt, känner jag. Du, tack som fan för att
tack
du ville vara med.
Tack som fan.
Vi hörs.
Tack. Kram.
Tack. Kram, hej. Kärlek.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.